Vi ska läsa två texter med anknytning till påskens händelser. Vi ska börja i Markus evangeliet, det 14:e kapitlet. Markus 14, och jag börjar läsa i den 60:e versen. Då reste sig överste prästen från sin plats och frågade Jesus: ska du inte svara på deras beskyllningar? Men han teg och svarade ingenting. Då ställde överste prästen ännu en fråga: är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade: det är jag. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens mål. Då slet överste prästen sönder sina kläder och sa: vad ska vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen, vad anser ni? Alla fann att han förtjänade döden. Och några började spotta på honom. De band för ögonen på honom och slog honom och sa: visa att du är profet. Och vakterna gav honom örfilar. Den andra texten hittar vi i Johannes 13:e kapitel, berättelsen om när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Det var strax före påskhögtiden, och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem in till slutet. Det hade samlats till måltid, och djävulen hade redan ingett Judas Simon Iskariots son att förråda Jesus. Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer, och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa: aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom: om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus: herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa till honom: den som har badat behöver bara få fötterna tvättade, i övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom, och därför sa han att de inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannerligen, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre, och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så. En stor del av Jesu lidande handlar om ensamhet. Föraktad var han och övergiven av människor. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och långt innan han hänger på korset så är övergivenheten ett faktum. Jag har tagit de här båda texterna för att lite grann lyfta fram detta hur lite omvärlden förstod. Överste prästen som har försökt att fixa till lite vittnen som ska komma med bra vittnesmål emot Jesus. Han får liksom inte rättegången att gå ihop. Till sist så gör han ett desperat utspel, reser sig upp och frågar: är du Messias, den levande Gudens son? Och han får full utdelning på sin lilla kupp, överste präst. Jesus svarar: jag är. Och ni ska få se människosonen komma på himmelens skyar. Jag är. Jag har ofta tänkt så här, det var ju egendomligt att prästen omedelbart säger: ni hörde alla hädelsen. Hur kunde han veta att det var en hädelse? Ja, Jesus stämde inte med bilden av Messias. Så där ska inte Messias se ut. Messias ska inte födas utom äktenskapet. Inte Messias, inte. Han ska inte växa upp i en sån hopplös avkrok som Nazaret. Inte Messias. Han ska inte gå omkring med en skara folk på landsbygden och bota sjuka och reta gallfeber på fariseerna. Inte Messias. Nej, det var ju helt klart att när han till sist säger att han är den levande Gudens son, så har man honom fast. Sen binder man för ögonen på honom och slår honom. För att man har ju sina föreställningar om hur Messias skulle handla om det var så att han verkligen var Messias. Då skulle liksom folk falla som käglor åt höger och vänster bara de rörde vid honom. Pang, bom, brak. Ingen ramlar omkull. Ah, han är inte Messias. Innan man har kommit så långt att det blir rättegång, så har Jesus haft sin avskedsmåltid med lärjungarna. Man har firat nattvard tillsammans. Och Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och det är så intressant att se den här texten, att det här begreppet kommer tillbaka gång på gång. Förstår ni det här? Du förstår inte det här nu, men någon gång i framtiden ska du förstå. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så. Jesus gör det här och vet ändå att lärjungarna begriper inte ett skvatt. Vad var det de inte begrep? Vad var det som var så svårt? Ja, jag tror att om vi hade frågat Petrus, så hade han svarat detsamma som överste prästen. Så här ska inte Messias göra. Vem som helst, men inte han. Och därför så drar Petrus in fötterna in under sig och säger det, att aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Och då har Jesus ett egendomligt svar. Han säger så här: om jag inte tvättar dig, har du ingen gemenskap med mig. Och det här handlar ju också om ensamhet, fast nu är det ensamhetens motsats. Det handlar om alltså gemenskap. Och Jesus säger att det han gör är förutsättningen för gemenskap. Vi kan sammanfatta det här med ett litet uttryck och säga, kanske lite tillspetsat men ändå, det handlar om kärlekens språk. Och kärlekens språk är på så många sätt förnedring. Överste prästen såg på Jesus och tyckte att nej, han var för simpel. Okej, Samma överste präst hade suttit några timmar tidigare och sagt, vad ska vi ta oss till? Denne man gör ju många tecken. Och om man fortsätter med det så kommer romarna att ta ifrån oss både land och folk. Och ja, man visste att han gjorde tecken. Och det erkände man. Men sen var det ju så mycket som inte stämde. Han var för enkel helt enkelt. Och Petrus vill inte låta sig tvättas. För han tycker i att, nej men, käre Jesus. Du minns väl den gången då jag sa till dig att du är Messias, den levande Gudens son. Och om jag lät dig tvätta fötterna nu så skulle jag ju nästan ta tillbaka den bekännelsen. Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Men jag tror att vi kan lära oss det här, att förnedring och kärlek hör ihop. Ibland är jag rädd att vi har en väldigt, vad ska vi säga, svensktopps, eller tio i topp, vad heter det nu, mina svensktopps betonad syn på kärleken. Att den är så gullig och så rar och så trevlig och känns så skön, tralalala. Men kärlek och förnedring hör ihop. Och kanske är det därför som vi upplever kärleken som en sån bristvara. För om det är någonting vi önskar i detta livet så är det att skydda oss för förnedring. Ett enda förfluget ord och man kan gå omkring som en magsjuk styrmors vid jul i veckor och säga usch, jag gjorde bort mig. Ja, det är inte hela världen. Men vi är rädda för det. Och vi försöker på allt sätt värja oss för förnedring. Och tänk om det är så att vi värjer oss för kärleken på samma gång. Ibland träffar man människor som blivit djupt sårade av många medmänniskor. Och som tänkt är att ingen ska få såra mig en gång till. Ingen ska få förnedra mig något mer i livet. Och så klär man sig i sån här skinnpaj med nitar och metallbrickor och man går karatekurser och man blir så här tuff till sist. Och kanske allt för sent upptäcker man att tuffheten är ett dåligt skydd emot elakhet. För elakheten hittar alltid in ändå. Men är ett utmärkt filter mot allt vad kärlek heter. Och man hamnar i ett kylskåp innanför sin skinnpaj. Man ville skydda sig för förnedring. Och det enda man filtrerade bort var kärleken. Ty kärlek och förnedring hör ihop. Och Jesus förnedrar sig för att kunna välsigna lärjungarna. Han vill tvätta deras fötter och han säger, om vi ska kunna ha gemenskap med varandra så måste jag få lov att förnedra mig inför dig. Och så här är det ju också oss emellan. Förnedring och kärlek hör ihop på så många sätt. Vi antar att du är en väldigt talangfull person och en sällskapsmänniska och allmänt beundrad för alla dina fantastiska talanger. Du kan allt ifrån svampplockning till segling och ja, du kan allt. Du är en sån här riktig tjeckis. Och det är ju trevligt. Du är välkommen på alla fester och alla församlingsaftnar och allting sånt där. Det är bara det att du kan ju aldrig i det läget veta om det är dig de vill ha eller dina talanger. Därför du är inte förnedrad. Du flyter ovanpå och vet inte om du blir utsatt för kärlek eller beundran. Vi kan vända på det. Under 5 år i mitten på 70-talet var jag sjuk i min rygg och hade gräsligt ont. Verkligen sådär så att jag lärde mig på djupet av mitt hjärta vad det vill säga det här med att låta var dag ha nog av sin egen plåga. Vad man tänkte sig en vecka framåt så knäckte man ihop. Och det var som en upplevelse som kanske klarnade först efteråt sen jag blev helad. För det blev jag faktiskt. Det är drygt 10 år sedan. Så tänkte jag så här att det var som en upptäckt att min hustrus attityd till mig inte förändrades. Jag menar, under de sjukdomsåren var jag ju inte alls samma människa som hon hade gift sig med. Jag var en ganska tjostig och bedrövlig person som satt i ett hörn och kved. Och detta att hennes attityd emot mig inte förändrades, det blev som en väldig kärleksförklaring. Det blev som ett helt annat kärleksbevis än vad ska vi säga, vardagslivet när allting funkade. Du, förnedring och kärlek hör ihop. Och först när jag blir förnedrad så vet jag ju vem som älskar mig. Därför att när liksom allting går en väl i händer, ja, då kan det finnas många runt omkring en. Så en vacker dag blir man deprimerad. Och alla doktorer och alla terapeuter och alla försöker med sina konster för att få upp en ur gropen. Och man kommer inte upp i gropen. Och det går 1 år och det går 2 år och det går 3 år och det går 4 år. Och efter de åren så vet man ju ungefär vilka som är ens verkliga vänner. I nöden prövas vännen, säger vi, inte utan orsak. Därför att då ser jag ju på ett annat sätt vad kärlek är. Och det handlar om att ta emot kärlek. Och det handlar om att ge kärlek. Jesus ville ge kärlek till lärjungarna. Och måste därmed förnedra sig. Och så är det ju också när vi ska ge ut vår kärlek. Nu vet man... Man tänker så här att ja, där borta sitter en människa som ser väldigt ledsen ut. Tänk man skulle gå bort och säga något uppmuntrande till honom. Fast å andra sidan, om jag kommer att säga något uppmuntrande, det kan ju ingen människa bli glad av. Det vore ju mycket bättre om Carl Midnes kom och sa något uppmuntrande. Vi får göra upp det sen, han och jag. Alltså man tänker så här, va, min kärlek är ju inget att ha. Varför det då? Därför att jag är inget att ha. Och så vågar man inte bjuda på sin kärlek. Tänk om vederbarnen skulle titta upp och titta en djupt in i ögonen och säga det att jag frågar inte efter din kärlek. Jag vill inte ha den. Du kan gå och göra något annat. Besvära mig inte, är du snäll. Varje gång du ska ge kärlek så löper du risken att bli avvisad eller utnyttjad. Varje gång du ska ge kärlek löper du risken att bli avvisad eller utnyttjad. Sviken på det ena eller andra sättet. Allt givande av kärlek innebär en risk för förnedring om inte annat. Och därmed måste du ställa dig så att säga på förnedringens ståndpunkt för att kunna ge. Och på samma sätt är det med den som ska ta emot. Att om det inte finns något moment av förnedring i mottagarens liv så går det hela så lätt förbi. Ja, det kom en människa och sa en massa trevligheter, men det kan man ju inte veta vad han menar med det. Så kan man tänka om det så att säga inte finns någonting i ens liv som så att säga gör att man tänkte att det där förtjänade jag inte, men jag fick det ändå. Du vet, vi talar så ofta om nåd. Och nåd, det är ju ett speciellt uttryck, ett väldigt speciellt uttryck. Det är kärlek given till den som inte var värd kärlek. Och det är alltså det starkaste uttryck du kan hitta för detta att kärleken och förnedringen på sitt sätt hör ihop. Och då kanske det också blir så här att ju mer framgångsrika vi blir i konsten att värja oss för den förnedring som så att säga åtföljer kärleken. Ju mer framgångsrika vi blir i det, desto mindre kommer vi att begripa vad nåd är. Utan vi kommer att förfalla till tanken att kärlek är att göra tjänster åt varandra. Fast det egentligen är något mycket djupare. Det är viljan att ta en förnedring eller att dela en förnedring. Jag satt i bilen på vägen hit och funderade lite grann över det här att det finns väckelsebygder i Sverige. Och det finns bygder där alla samfällt vittnar om att här är det svårt med väckelse. Varför tänkte jag så när jag åkte hit? Jo, jag tittade ut över Västgötaslätten. Alla som har försökt att predika på Västgötaslätten brukar efter ett tag säga att det är inte så lätt. Men sen finns det väckelsebygder. Du vet, i Småland där folk svalt ihjäl ibland stenarna och granarna. Oj, vad sådana väckelser har varit. Och i Bohuslän bland de karga klipporna. Där har det varit väckelser. Upp i norra Norrlands kustland, inland och fjälltrakter där man inte heller precis badar i mjölk och horn. Oj, där har det varit lästadianska väckelser och alla möjliga väckelser. Det finns områden där människor av hävd har så att säga levt i en, ska vi säga, permanent förnedring. Och det har funnits områden som varit rika. Och där man så att säga inte, där man sluppit den förnedring som öppnar människan för nådens stora nedslag. Ty fattigdom och väckelse hör ihop. Evangeliet är glädjens budskap för de fattiga. Det jag gör, det förstår du inte nu, säger Jesus till Petrus. Men så småningom ska du fatta det. När tror ni det inträffade att Petrus förstod? När Jesus står på stranden av Genesaret och frågar: älskar du mig mer än de andra gör? Då förstod Petrus vad nåd är. Och då, i den förnedring där han då befann sig, var han vidöppen för nåden på ett sätt som han inte var när Jesus tvättade hans fötter. Det finns ju en ganska snarlik berättelse som utspelade sig lite tidigare, när Jesus är hemma hos farisén Simon. In kommer en kvinna och väter hans fötter med kyssar och tårar och torkar hans fötter med sitt hår. Och man kan lätt tänka efteråt att Jesus älskade den här kvinnan mycket mer än han älskade Simon. Men det är nog inte sant. Men hon, förnedrad som hon var vidöppen för kärlek. Men Simon, han liksom satt en halv trappa ovanför och hade bjudit in Jesus för att se om han var en profet eller inte. Och han satt där och hummade för sig själv om att, ja, hade han vetat vad det här är för en kvinna skulle han ju kastat ut henne, alltså är han ingen profet. Han är oemottaglig. Han sitter lite över. Du förstår, kärleken brukar rinna neråt. Och den som sitter längst ner är mottagligast för kärlek. Det finns en sorts tyngdlag i det här. Och hon var ju totalt i botten och totalt mottaglig. När Jesus ska så att säga ta på sig våra liv, när han ska lösa syndafallets problem, det han går igenom är en enda serie av förnedringar. Och det hör ihop med detta, att han ska ge kärlek, han ska ge nåd till en bortsprungen värld. Vi har de här välkända orden i Filipperbrevets andra kapitel som vi ska läsa tillsammans. Femte versen. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, egentligen slavens gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Det ska ges nåd. Och Jesus utblottar sig själv. Därför att i det läget flödar nåden som klarast. Det är kanske lite ovana tankar. Låt oss läsa en annan text som pekar ut samma sak för oss. Matteus 16 kapitel. Verserna 24-26. Sedan sa Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Att vinna hela världen och förlora sin själ, som det står i gamla översättningen. Det är på något sätt som om det var ett sorts motsatsförhållande här. Ju mer jag bevarar mitt liv, ju mer jag samlar in i lador, desto mer går jag miste om det verkliga livet. Vi läser ju det här att vinna hela världen och förlora sin själ, och tänker det att ja, men jag tänker satsa på att vinna hela världen och bevara min själ. Det måste ju vara bingo. Det måste ju vara högsta vinsten. Att både vinna hela världen och bevara sin själ. Eller som det stod i en skämtteckning för många år sedan av Torvald Galin, två unga tjejer som samtalar och säger att höjden av lycka måste ju vara att gifta sig med en rik man av kärlek. Ja, jag är inte så säker på det. Vi har allt i vårt land, men inte gemenskap. Är det en slump eller är det inte en slump? Eller har gemenskapen det priset? Att den på något sätt dunstar bort när välståndet växer. Och vi inte behöver varann längre. Då vi både kan ha varann och mista varann. Har gemenskapen som en av sina förutsättningar just den förnedringen att vi är så beroende av varandra att vi inte kan svika varandra, vi inte vågar. Jesus var ensam. Prästerna förstod honom inte. Rådsherrarna förstod honom inte. Lärjungarna förstod honom inte. Vad var det de inte förstod? Jo, de kanske inte förstod det här. Att när Herren stiger ner ifrån himlen för att ge nåd, så måste han utblotta sig själv. Zakaria skriver om konungen som rider in i Jerusalem, fattig och segerrik. En sån intressant kombination. Fattig och segerrik. Rik och segerrik, tycker vi. Det måste ju vara ett pinnhål högre. Nej, det är nog inte det. Den som kommer för att ge nåd kanske måste ju just komma fattig, oansenlig, född i ett stall, ringaktad av alla, till sist övergiven av alla. Föraktad var han och övergiven av människor. Han var som en för vilken man skyller sitt ansikte, så föraktad var han. Vi höll honom för inget. Vi ansåg att han var hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Men det var våra överträdelser han var. Och jag tror att det finns på så många plan i våra liv. Vi värjer oss för utblottelsen och förlorar kärleken. Men säger du, jag är utblottad. Jag har varit utblottad i många år och aldrig sett någon kärlek i alla fall. Ja, då vill jag bara säga till dig, har du tittat efter? Du, många tänker så här, att om det bara blev lite fason på mitt liv, så skulle jag våga titta om det var någon som ville ge mig lite kärlek. Men nu när jag är så liten och löjlig och fånig och oansenlig och ingenting, så vågar jag inte se mig omkring i världen för att upptäcka någon kärlek. Mig kan ju ingen älska. Då vill jag uppmuntra dig och säga att om det är så att du tycker att du lever i den yttersta ringheten och föraktligheten, lyft ditt huvud och se dig omkring. Om inte annat, se in i din Herres och Mästares ögon. Lämna ut dina fötter till att tvättas och upptäck att det finns nåd och att den är särskilt nära den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi vill lära känna dig. Vi vill förstå vem du är, och vi vill förstå, Herre, ditt hjärtelag. Vi har ju läst att vi skulle helst ha det sinnelag som du hade när du gick på jorden och som du ännu har. Herre, vi behöver förstå vad kärlek är. Kärleken har en ljuvlig sötma. Men det finns också någonting som vi värjer oss för i kärleken. Något som vi är rädda för. Och som vi försöker liksom att skära bort. men vi lyckas aldrig. Och så blir vi besvikna och förvirrade. Herre, låt oss upptäcka hur kärleken flödar i ringhetens gestalt. Hur kärleken bor i det oansenliga. Och hur kärleken dunstar bort ur det som ser fint ut och stort och mäktigt och imponerande. Herre, gör oss så små att vi kan ta emot kärlek och ge kärlek. Låt inte vår egen strävan efter storhet och säkerhet få hindra kärlekens flöde i våra liv. Tjänaren är ju inte för mer än sin herre. Och tjänaren, det må vara tjänare nog om det går honom som hans herre. Lär oss att förstå, Herre, förhållandet mellan utblottelse och kärlek, så att vi kan följa efter dig i allt. Om någon vill följa efter dig, ska han ju försaka sig själv och ta sitt kors på sig var dag. Det betyder ju inte att vi ska gå in under varenda pina och plåga vi kan hitta. Men det betyder att du vill göra oss till människor som lever av nåd och ger nåd. Låt det ske, Fader. I Jesu namn. Amen.